Hörrni, en liten rolig historia först. Det var en väldigt stressad affärsman som var ute och körde och skulle till sitt jobb såklart. Han var lite sen. Han tryckte rejält på gasen. Och polisen står givetvis efter vägen och tänker stoppa honom. Men han tänker nej, inte nu. Så han trycker istället på gasen ännu mer. Alltså sån här precis orationalistisk beslut, att irrationellt beslut. Och så drar han bara iväg. Och polisen efter i full kaliber. Han tänker, ja men det här går ju inte. Han inser att det här är bara tokigt. Så han stannar. Och polisen upp bakom honom. Kliver ur bilen. Och han bara, förlåt, säger han. Jag vet inte vad jag tänkte. Jag är överstressad och jag tänkte, det här går inte. Jag kör ifrån polisen. Men det gick ju inte så. Så jag ber om ursäkt. Ja, sa polisen. Jag slutar mitt pass strax. Det är fredag och jag ska hem på helg. Så om du kommer med en riktigt, riktigt bra förklaring på varför du kör ifrån polisen i full fart, då ska jag släppa dig med en varning. Och killen han tänker, och så säger han: för några år sedan drog min fru iväg med en polis. Och nu tänkte jag, nej, nu kommer de tillbaka med henne. Det var väl bra. Men vi ska inte prata om poliser och vi ska inte prata om fortkörning just nu. Utan vi ska prata om Elim och Asen. Och för 2 veckor sedan så talade vi om omsorgen och omvändelsen. Att komma till oasen, att få börja ett nytt liv. Att få mötas av både kärlek och omsorg. Och bli utmanad till omvändelse. För jag tror att det måste vi göra om vi ska verkligen vara en oas. Måste vara en plats för omvändelse. För förra veckan talade vi om oasen som platsen där vi får växa. Där vi får dricka ur de levande källorna. Där andens liv och kraft är det som rustar oss för att kunna gå vidare och växa i uppdraget. Och den här söndagen tänker jag prata just om sändningen. Alltså uppdraget. När det står om Elim i Gamla testamentet att folket kom dit, så slog de läger vid vattenkällorna, vid de 70 palmträden, de 12 källorna. Och sen står det i nästa vers bara, och de bröt upp från Elim. Och jag tänker att det där ens får vara en symbol för att vi har ett uppdrag, en sändning. Vi sitter inte i oasen bara och har det lugnt och skönt. Utan vi utrustas och kallas till tjänst, till ett uppdrag. Och för att det här ska liksom bli en god inramning, så har jag valt att läsa ett bibelord utifrån Lukas 10. Så följ gärna med mig där. Lukas 10 från vers 1. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig 2 och 2 till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller väska eller några sandaler, och hälsa inte på någon längs vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först: frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. Bota de sjuka i staden och säg till folket: Guds rike är nära er. Och så från vers 16: den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonting skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna i himmelen. Alltså när Israels folk kommer och slår läger, så stannar de där för en tid för att röstas, för att få vila, och sen så drar de vidare ut i uppdraget mot löfteslandet Kanans land. Det som Gud hade lovat dem. Och för att komma till Kanans land var de tvungna att göra en hel del uppbrott efter vägen. Därför att man kan inte ta hela färden på en gång, utan måste ta den bit för bit. Så de stannade, de vilade, hämtade kraft, utrustades och drog vidare igen i uppdraget. Men uppdraget var nummer ett. De visste vart de skulle någonstans. Och det viktiga måste vara att vi förstår sändningen. Alltså, vem sänder oss egentligen? Är det vi själva som hittar på uppdraget? Är det vi som formulerar vackra, fina saker både i predikan och i församlingsledningen och som församlingar, och så bestämmer vi oss att det här är vårt uppdrag? Är den som ger oss uppdraget i sändningen, det är Jesus själv. Han sänder ut lärjungarna två och två till att gå dit han själv har tänkt gå. Det gillar jag. Såg ni det i texten? Alltså dit Jesus ämnade sig att gå, som det står i Bibel 2000. Dit sänder han dem två och två. Det vill säga, det finns någonting förutberett, någonting tänkt. Det finns en Gud som har förberett oss i sändningen och i uppdraget. Vi behöver inte komma på vad det är, utan Jesus sänder oss att gå. Och han gör det på sitt sätt och med sitt liv. Han definierar vad det här är. Och när vi läser i Matteus 28, de välvalda verserna som vi känner igen: åt mig har getts all makt i himmel och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Alltså, vad är det Jesus säger här? Jo, han säger att vi har ett uppdrag, och det är väldigt, väldigt tydligt. Vi ska gå ut med glädjebudet så att vi får se människor fatta heliga beslut, där man väljer att följa evangeliet, följa Jesus. Döpa sig, men inte bara döpa sig, som är starten på livet med Gud, utan också att lära sig vad det är att leva med Gud. Och det är en process som tar ett liv att lära sig. Där behöver vi guidning, där behöver vi hjälp att förstå vad det är vi ska växa i för någonting. Och den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig, sa Jesus till de 72. Vad säger Jesus egentligen? Ja, precis det vi läste också i Matteus 28. Vem är det som har makten? Vem är det som sänder oss med full makt att gå? Och det är Jesus. Alltså, han bemyndigar dig och mig, sin församling, sin kropp, att gå ut i den här världen. Och han gör det på ett sånt sätt att han backar upp det med hela sitt ord och hela sin varelse. Så därför kan Jesus säga, som han säger till de 72, att när ni går ut, den som lyssnar till er, den lyssnar till mig egentligen. Därför att jag har gett er makten att gå. Jag har bemyndigat er i det här uppdraget. Och den som förkastar er, den förkastar också mig. Och till och med förkastar man Jesus, och då förkastar man den som har sänt honom. Och det är Gud Fadern själv. Så Jesus är klar och tydlig på att det finns ett uppdrag. Det uppdraget är vi bemyndigade till att utföra och gå i. Vi har Jesus själv som backar upp oss med full makt att gå, att sändas ut i uppdraget. Och jag tror att det här behöver vi ha klart för oss. Det finns en väldigt tydlig direkt koppling mellan vem Jesus är, vad han har vunnit för oss, och vilka villkor som gäller för dig och mig i uppdraget. Hade inte Jesus kommit, inte vunnit den seger han har gjort över synd, död och djävul, så hade vi inte haft den fullmakten att gå i hans namn. Vi kunde såklart leka kyrka, församling och försöka ha det trevligt i alla fall. Men det hade inte blivit det som det är tänkt att vara. En församling med tydligt uppdrag att gå ut i den här världen. Och se till att människor får höra, får döpas och får lära sig om vem Jesus Kristus är. Och den här auktoriteten som vi har äger vi inte i oss själva. Den är en härledd auktoritet som man kan kalla det för. Alltså bara i relationen till Jesus. Det är därför vi kan växa i auktoritet. Och det här är lite svårt för oss, för vi tror att auktoritet direkt betyder auktoritär och betyder någon som så att säga tar kontrollen över andra och styr andra att inte tänka som de vill. Det är inte alls vad det handlar om. Utan auktoritet i det här fallet handlar ju om att med den fullmakt Jesus ger har rätten att gå och utföra och göra och säga det som han sänder oss att göra. Och han backar upp det så att det också sker när vi går. Och det är därför lydnad blir så avgörande i lärjungaskap. Jag kan inte förvänta mig att jag får se något resultat om jag inte lyder. Om jag inte sätter ut foten och går kan jag inte förvänta mig att jag ska se någonting. Därför att Jesus sänder mig att gå. Och när jag går så backar han upp sitt ord och sin sändning och fyller på med sin kraft och sitt liv. Det är därför lydnad hör så ihop med lärjungaskap. Och lydnad är återigen ett begrepp som vi har lite svårt med. Därför att hela vårt samhälle ropar ut, du behöver inte lyda någon annan. Möjligen Sveriges rikes lag, kanske. Om inte du tycker att Sveriges rikes lag är dåligt så du bör göra uppror mot den, så varsågod. Visa att det finns en annan väg. Det är nästan så idag, va? Förstår ni vad jag menar? Auktoritet, det finns inte längre. Det finns nästan ingen vi lyssnar på. Och gör som den säger, om inte jag själv tycker att det där möjligen är rätt och bra, då kanske jag gör det. Förr behövde bara en polisman peka. Så liksom, oh, idag kastar vi sten på poliser. Eller hur? Förr behövde bara en brandman visa sig, så gjorde man allt man kunde för att hjälpa den. Idag så liksom puttade vi iväg dem och kastar sten på dem och vill ha dem ut ur områdena i vissa städer i vårt land. Så vad är det som händer? Jag tror att vi tappar bort någonting av vad det är att våga ha auktoriteter och sådana som vi måste lyda. Och när Jesus sänder oss så har vi en sak att ta ställning till, och det är, vill jag lyda honom och hans ord? Dessutom vet vi att Gud bara vill det som är gott för oss. Så vi behöver inte vara oroliga att vi lyder någon som har någonting dåligt för oss. Utan bara det som är gott. Alltså vi behöver förstå att vår auktoritet i namnet Jesus hör ihop med den Jesus är och att lyda honom. Därför tror jag vi kan växa i sånt här. Ju mer jag lyssnar och hör av vad Gud säger och gör det han säger, ju mer växer min auktoritet i honom. Det är först när jag börjar gå och agera både i bön och i lydnad som jag kan börja se bönesvar och växer i att förstå när svarar Gud på bön, när gillar han att svara på bön. Om jag går och gör det här nu, är det rätt och riktigt? Ju mer jag har lyssnat och ju oftare jag har lytt, ju lättare har jag att förstå om det här är gott och Guds vilja. Så att du och jag väljer att överlåta oss och säga, Jesus, jag vill lyda dig och ditt ord och din sändning. Det är A och O för en lärjunge. Det är A och O om vi ska förbli i hans nåd. Att jag faktiskt väljer att lyda. Och i Asen Elim tänker jag att där bemyndigas vi till att gå i uppdraget. Alltså församlingen ska vara en plats där jag som både enskild och tillsammans med andra blir bemyndigad, där jag förstår vad mitt uppdrag är, där jag får hjälpen att se att jag har en herre som backar upp mig i uppdraget. Och där det finns människor som ser mig, som plockar fram i mig, som lockar fram i mig det som Gud har lagt ner. Och som talar in i mitt liv. Så att när jag börjar röra mig, inser att jag har fullmakt, jag är bemyndigad, jag får gå. Det finns gåvor som jag får bruka och leva i. Och därför när vi talar om kyrkan som hem och hemmet som kyrka, så handlar ju det verkligen om de här bitarna. Det är årets tema i den här församlingen. Kyrkan som hem, hemmet som kyrka. Därför att vi tror att tron kan inte vara bara för kyrkan, platsen här. Tron handlar om hela livet. Det handlar om allt det som Gud vill göra genom dig och mig. Genom oss varje stund. Alltså får jag genom Jesus, relationen till honom, ett bemyndigande att gå i uppdraget. Oavsett om du är här just nu eller om du sitter sen hemma eller i någon annans hem och pratar med någon eller delar livet med någon. Du är bemyndigad att använda det som Gud har lagt ner i ditt liv. Är ni med mig? Och jag tror att vi ibland blandar ihop korten. Jag tror att vi ibland tänker att jag är en syndare i botten. Jag misslyckas ständigt. Ja, det gör vi. Det är därför det finns nåd, mina vänner. Om inte nåden fanns där, om inte Jesus hade dött för oss, hade det varit kört. Från första stund. Men Jesus gör mycket mer än bara förlåter oss. Han bemyndigar oss också. Han ger oss fullmakt att gå. Han har för länge sedan lagt ner gåvor i ditt liv och sagt att gå och använd och bruka detta till min ära i Guds rike. Och när vi gör det, då ärar vi honom med det vi är och har. Att inte göra det, det som jag sa förra helgen, det är trolöshet mot huvudman. Det är att inte vara trogen mot min huvudman som sänder mig uppdraget. Som har gett mig pundet att förvalta. Och det jag ska göra, det är ju att faktiskt bruka det. Och använda det till det goda som Gud har tänkt för mig och för oss. Låt oss gå vidare. I sändningen så ingår det någonting att förstå någonting mer av vad vi sänds till. För Jesus säger tydligt till dem, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vilka är det som ska be? Ja, det är inte världens folk. De förstår inte att skörden har vitnat och är redo att skördas. Det är vi som ska be. Och då tänker jag, om jag inte förstår, om jag inte ser att det finns en skörd som är mogen, så ber jag inte heller om arbetare. Eller hur? Om jag inte förstår att det är tid att skörda, så blir min bön därefter. Och risk finns att jag inte ser det som Gud ser. Och så ber jag inte om arbetare, fast jag är kallad till att göra det. Ibland hänger det ihop med kanske vår egen rädsla, att jag är lite rädd för att om jag ber för tydligt om att Gud ska fixa arbetare till sin skörd, så blir jag sänd. Och det är ju inte säkert jag är beredd på det. Så ibland bottnar det i min egen rädsla. Gud, jag vet att det finns så mycket mer för mig i uppdraget. Jag vet att du har gett mig gåvor. Jag vet att du har sänt mig ut. Och jag vet att du inte lämnar mig ensam. Men jag vet också, Jesus, att om jag helt överlåter mig åt dig, så kommer jag att behöva lyda det du säger och gå. Och det kommer att innebära ett och annat för mig. Det kommer innebära att jag måste lämna en del saker. Det kommer att innebära en del obekväma situationer. Det kommer att innebära att jag får både fiender och vänner. Och det här vet du och jag. Och vi fightas med det. Och vi brottas med det här, precis som Jakob brottades med Herren. Och någonstans vet vi det, Jesus, det är bara när jag helt och hållet säger till dig att jag vill det här. Att jag vill gå i det uppdrag du har för mig och för din församling. För det är inte bara personligt det här, det är också gemensamt. Så vet vi att det är enda vägen till att uppleva den fulla glädjen i vad det är att vara ett Guds barn. Vi vet att det bara är då som vårt hjärta jublar som allra mest. Och därför är det här en kamp för dig och mig. Därför brottas vi ständigt med det här. Att se att fälten har vitnat till skörd. Att det är dags att gå. Att det är dags att säga till vår Herre: jag vill, Jesus, sänd mig. Jag vill inte bli sittande. Min tendens är att sätta mig i soffan och mysa. Men Jesus, hjälp mig. Jag vill egentligen inte det. Jag vill något annat. Hjälp mig. Låt mig få gå i det som du har för mig. Det tror jag är vår kallelse. Att förstå att skörden har vitnat. Och därför är inte den här sändningen bara en sändning någonstans, någon gång eventuellt. Det är direkt sändning, mina vänner. Det är live. Det är nu, inte sen. Det var inte då när det hände. När Elim var en stor och fin församling och de hade riktiga pastorer. 1953 var Elim som störst. 703 medlemmar. Och allt folket sa halleluja. Det är fantastiskt när vi tittar tillbaka i historien. Men det finns sånt vi skäms över också. Men mina vänner, det är direkt sändning, det är nu. Och det är därför Jesus är så tydlig i den här texten. När han säger åt dem att inte ta en börs med sig. Inte ens ta sandaler. Vad ska vi gå barfota? Nej, det är inte det som egentligen står. Utan det är inräknat tydligt och klart att man har sandaler på sina fötter när man går. Men du behöver inga extra med dig. Därför att det kommer Gud att förse med. Du behöver inte någon massa extra packning med dig. En hel väska. Lädersäck som jag tror det stod i Bibel 2000. Behövs inte. Därför att i Guds rike reser vi med lätt packning, mina vänner. I Guds rike reser vi med så lätta bördor som möjligt. Varför? Jo, för att vara flexibla och att kunna gå dit Herren sänder oss direkt. Direkt. Det är live. Det är nu. Det är inte sen. Det är inte imorgon. Det är inte nästa dag. Det är inte om 3 år när livet ser bättre ut för mig. När jag kanske får ordning på saker och ting i min familj eller i mitt liv. Det är inte då. Det är nu. Det är nu. Är ni med? Därför att Jesus står där med mig nu. Jag behöver inte förändras innan jag går. Det jag behöver förändras i, det är möjligen min överlåtelse att säga: Jesus, jag vill och jag går nu. Men när jag har sagt det, fast mitt liv inte är perfekt, fast saker och ting inte funkar som jag har tänkt det, så kommer Jesus att säga: jag backar upp. Säger du ja, då kör vi. Och så kör man. Och jag tror bara, mina vänner, att det här är viktigt för oss att förstå. Alltså, Jesus är intresserad av våra liv nu, inte när vi har fått ordning på det om 3 månader eller 5 år. Han är intresserad av dig just nu. Och det spelar ingen roll om du hade den största fight du någonsin har haft, både med Gud och med andra, innan du kom hit till den här gudstjänsten. Så han är i alla fall intresserad av dig just nu. Det är en sån herre vi har med att göra. Och han sänder oss ut i uppdraget. Och han är beredd att backa upp oss med sitt ord, med sin kraft och med sitt liv. Därför att han är en god Gud, mina vänner. Därför att han är en Gud full av nåd. Gå, jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med någon börs eller väska eller några sandaler och hälsa inte på någon längs vägen. Här har vi den med lätta packningen. Men det verkar ju som att vi ska vara lite otrevliga när vi går, eller hur? Vi ska inte hälsa på någon efter vägen. Vad menas? Är det bra att vara otrevlig då? Men gå med evangeliet. Ta emot Jesus, din nörd. Och så går man. Eller vad ska vi säga? Hur ska vi vara? Jesus menar såklart inte det. Men om vi känner till lite om kulturen på den tiden och om vi reser ut till Österlandet, så vet vi att hälsa på varandra, mina vänner. Ja, käre Gud, det är inte som vi gör. Man säger, tjena, läget bra. Så då går man. Det är ju liksom, puss, kom, dricka kaffe nu, te, alltihopa. Det är ju totalt annorlunda. Att hälsa på människor i en kultur där relationen till andra är nummer ett. Det blir något annat. Och det är som att Jesus vill säga, ni ska inte vara otrevliga såklart, men ärendet, mina vänner, brådskar. Då kan man inte stanna upp för allt och allting efter vägen hela tiden om jag vet att målet är där borta. Såklart ska jag se människor, men jag kan inte småpladdra överallt med allting och låta hela mitt uppdrag rinna bort ut i någonting annat. Så Jesus sätter helt enkelt bara fokus på prioriteringarna. Vad är nummer ett? Uppdraget. Uppdraget, mina vänner. Att gå och göra lärjungar. Att förkunna det vi ska förkunna. Att göra det du ska göra. Det Gud sänder dig att göra. Det är så angeläget. Så att vi kan inte låta oss sinkas efter vägen, mina vänner. Och jag tror att Guds folk i Sverige och i vårt land, och jag är en del av Guds folk själv, vi sinkas alldeles för mycket efter vägen just nu i vårt land. Jag tror det håller på med något uppvaknande. Det är som att vi börjar fatta när vi möter våra muslimska vänner och medmänniskor som tar sin tro ofta på fullt allvar. Många är sekulariserade, men när det kommer till kritan, då är det liksom, det är klart jag är muslim. Man är tydlig. Man vet vad man tror på. Det är som att när vi möter dem, då växer någonting i oss och vi inser, men vänta, vet jag vad jag tror på? Tror jag på Jesu ord? Vet jag vad mitt uppdrag är? Vet jag varför jag överhuvudtaget är med i en församling? Varför går det? Är det för att ha det mysigt, eller är det för att jag förstår att jag har ett uppdrag? Att jag är sänd? Förstår jag varför jag är med? Och vad Herren har gjort när han kallade mig? Att jag är sänd ut i ett livsviktigt, brådskande uppdrag som inte får bli sinkat hur som helst. Nu slutade den funka, nu får du bläddra, Simon. Och vad ska vi då göra? Ja, vi ska inte pladdra med vem som helst efter vägen. Men det finns de vi ska söka upp efter vägen. Och vad är det Jesus säger då? Jo, sök efter fridens personer. Sök efter fridens personer. Ni hörde vad vi läste förut. Vi läser det igen. När ni kommer in i ett hus, säg då först, frid över detta hus. Om där bor en fridens man, ska er frid vila över honom. Annars ska den återvända till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får. För arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, så ät det som sätts fram åt er. När vi kommer till någon som vi känner att Gud har lett oss till, det här är en fridens person, då önskar vi frid över den. Och så förklarar vi vad det är som är vårt uppdrag. Vad det är vi bär i vårt hjärta. Och det märkliga med fridens personer är att när vi möter dem, så är det människor som någonstans förstår att ta emot oss som budbärare. Alltså de anar att det finns någonting i våra liv som de också behöver. Och de är välvilligt mottagliga, inställningsbara mot evangeliet. De förstår att evangeliet i grunden är någonting gott. Men de kanske inte än har tagit emot det själva. Och dessutom är det människor, dessa fridens personer, som har många relationer. Och man når ut i bygden, staden, genom den här personen. Och det blir liksom en bas hos den här personen. Och den personen, när den själv kommer till tro, når sådana som jag aldrig skulle kunna nå. Vänner som jag inte känner. Sådana som behöver höra evangeliet om Jesus. Alltså låt oss be, vänner, för att hitta fridens personer. Är du en fridens person? Är du en sån som går med Guds frid och som ger den till andra och önskar den över andra? Är du och jag sådana att vi också söker efter och ser fridens personer i vår omgivning? Alltså var finns de? För de finns där, mina vänner. Och låt oss be om att hitta dem. Din arbetskamrat, din granne, din väninna eller vem det nu är. Som du vet, den här är välvilligt inställd. Den här har goda relationer till andra vänner som jag inte känner. Det här är en människa som kommer att öppna upp för evangeliet på ett nytt sätt. Om han eller hon förstår att ta emot Jesus i sitt liv. Men det är de vi ska be för. Det är de vi ska möta. Det är de vi ska gå till. Och som vi ska försöka nå med evangelium. Bläddra, Simon. Har du ingen bild du heller? Intressant. Då fortsätter vi ur papiren. Och jag tänker så här. Hur ber man för sina, de här fridens människor? Hur ska vi hitta dem? Jag tänker att man ber, när man har en person som man tror är en fridens person, så ber man tre saker. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Därför att jag tror det här är en hjälp till oss. Då ber man tre böner. Varav två enklare att be och den tredje är väldigt jobbig att be. De två enkla är, Herre, öppna hans eller hennes hjärta så att han eller hon ser vem du är. Öppnar hjärtat så att det liksom är öppet för evangeliet när det presenteras. Det är någorlunda enkelt att be för. Ja. Och så kan man be en bön till. Man kan be, Herre, uppenbara det. Öppna himmelen så att du kan uppenbara vem du är för honom och henne. Kan du visa det för muslimer i drömmar? Kan du väl visa det för min vän? Du kan uppenbara på det sätt du vill, Jesus. Öppna himmelen över min vän, kompis, granne och så vidare. Och så den tredje bönen som är väldigt jobbig att be, men som vi också behöver be. Som handlar om ditt och mitt uppdrag. Det är att be, Herre, öppna min mun. Öppna min mun så att jag kan berätta och ge det som kommer an på mig att ge. Jag kan inte frälsa någon, jag kan inte rädda någon. Men det jag kan är att berätta om att du har räddat mig, Jesus. Och att du kan rädda honom eller henne från att faktiskt evigt dö till ett evigt liv. Hjälp mig, Jesus, att göra det. De bönerna kan vi be över fridens personer. Och så får vi se någonting nytt ske. Låt oss gå vidare. In i uppdraget. Det tydliga uppdraget för Jesus preciserar sig lite mer här för de 70 lärjungarna och säger, bota de sjuka och förkunna för folket dit ni kommer att Guds rike är nära. Guds rike är nära er. Alltså vad är det Jesus säger? Han säger, när vi kommer med det uppdrag vi har så är det ju inte bara ord vi kommer med. Bibeln är tydlig att Guds rike är inte ord utan kraft. Och det betyder inte att allting som händer och sker då när vi går i uppdrag måste alltid vara mirakler. Men det kan inte vara så att det alltid inte är mirakler. Eller hur? Utan det borde också vara så att när Guds folk, vi som är sända som hans lärjungar, går i uppdraget vi har fått, så sker det också saker som Gud backar upp med sin kraft. Och bibelordet är tydligt att Guds rike är inte mat och dryck, säger Paulus. Han har talat om matlagar och annat till korinterna. Och säger han, Guds rike är inte mat eller dryck utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är vad Guds rike är. Man skulle kunna säga att Guds rike är liksom en sammanfattande term för vårt uppdrag. Vi ska gå med Guds rike till folket. Till våra vänner. Det är vad vi gör, vänner. Och vi är ambassadörer för det riket. Och vi är bemyndigade, vi har fullmakt, vi har full akkreditering som det heter så vackert. Jag använder lite sådana där ord ibland bara för att visa er att jag har en väldigt hög utbildning. Nej, seriöst talat. En akkreditering betyder någonting om att man faktiskt har rätten att bruka någons fullmakt. Man är bemyndigad att kunna gå i det. Och jag tänker det är precis det som det handlar om. Förstår jag att Guds rike är mitt uppdrag och vårt uppdrag, så går jag med full akkreditering, full uppbackning från Herren själv, för att kunna göra det som jag ska kunna göra i namnet Jesus. Och då kan jag lägga händerna på den som är sjuk och be. Och Gud får hela den. Då kan jag prata med min vän om vägen till räddning och till Gud. Och Gud frälser den. Då kan jag gå frimodigt och bruka de gåvor som Gud har gett till oss. Därför att han backar upp det med sin helige ande. För det är Guds rike det handlar om. Och det finns kraft och det finns liv i Guds rike. Det är vårt uppdrag. Och vi behöver söka vägar för hur vi döper och hur vi lär. Och det här är ett av det tuffaste egentligen också. För jag tror att vi sitter fast i klassrumsmodellen. Det vi gör just nu. Förhoppningsvis har vi lite dialog du och jag nu ändå. Vi liksom, ni skrattar till lite ibland och ni ler och ibland ser ni allvarliga ut. Och liksom, jag fångar upp signalerna och försöker liksom, hur ska det där sägas nu då, så att det liksom landar rätt. Och det är bra. Det är bra. Klassrumsmodellen är ett sätt att på något sätt lära sig. Men ett annat sätt, det är att när jag har någon som går med mig. När jag har någon som går med mig och säger, vet du, jag är också en Jesu lärjunge. Och jag läser Bibeln. Det går lite knaggligt ibland, men jag kan hjälpa dig. Vi kan läsa tillsammans, du och jag. När vi kan be tillsammans med den som längtar efter Guds kraft i sitt liv. När vi lägger handen på den som är sjuk och ber om helande. Hur gör man? Vem ska visa? Ska allting ske här framifrån? Nej, det måste ske genom dig och mig. Jag måste förstå att jag är bemyndigad och sänd ut i Guds rike att gå och lära andra vad det är att följa Jesus. Och jag kan börja precis det här. Behöver inte vara utbildad eller ha någon jättelånga erfarenhet. Jag kan börja med det jag håller på med i vardagen i mitt eget liv. Om jag har en enkel andakt, men lär ut den andakten till den som du känner. Som vill lära sig vad det är att ha en personlig andakt. Lär hur du ber när du ber för någon som är sjuk. Lär hur du gör när du lyssnar på någon som har sorg i sitt liv. Hur gör du då? Hur lyssnar vi med hjärta och smärta? Och jag tror att det här måste gå upp för oss. Att jag förstår att jag har rätten att gå och göra de här sakerna i Jesu namn. För vet ni vad som händer då? Nästa steg i läroprocessen, det är att det blir en hel miljö där det är omöjligt att inte snappa upp vad det är att följa Jesus. Är du med? Det är omöjligt att inte förstå vad det är att följa Jesus när jag kommer in i en miljö där alla följer Jesus. Där alla på något sätt i sin vandring försöker lära sig vad det är. Där man går med den helige ande paraklet och sen som vi pratade om förra veckan, den som kommer upp vid vår sida som det betyder. När jag går med den helige ande så lär jag mig. Efter vägen. Jag kan inte allting på en gång, men jag lär mig. Och när jag ser det och förstår det så kan jag också lära någon annan. Och det här tror jag är en nyckel. Att få en miljö, en atmosfär i en församling där oasen växer i princip av sig själv. Därför att livet flödar genom oasen. Är ni med? Det finns källor som pumpar upp liv. Därför att det finns människor som går med Gud. Nästa. Oasen är med därför platsen där det här lärandet sker på alla nivåer. Det är ett pulserande av liv. Och vet ni, jag tänkte på några sådana här pulsar eller pulsslag i oasen. Där bönen blir så nära, det är så enkelt att ta till bönen så att vi tvekar inte. När jag inte tvekar fast jag står och pratar med dig vid kaffet här ute och du berättar för mig att du inte mår riktigt bra. Att du har varit till läkaren senaste veckan Han har sagt si och han har sagt så. Ja, det känns lite tungt. Att jag inte bara säger då, ja, jag ska tänka på det, jag ska be för dig när jag kommer hem. Utan jag säger, kan jag få be för dig nu? Tänk dig, det blir så enkelt. Jag behöver inte vara påflugen. Klart jag kan välja min tid och sådär när man ska göra det. Men där det blir enkelt att göra det. Det är en puls jag vill se, Elin. Där vi alla plötsligt kan stå och be med varandra. Och det blir nära till kraften. Är ni med? Vi är nära till kraften, till livet. Det blir inte svårt. Vi behöver inte konstla till det. Det måste inte vara i eftermötet. Gå ner och sätter i hörnan där. Det är jättebra. Det ska vi fortsätta med. Men där vi tar det med oss ut och gör det. Och jag drömmer om en puls av liv när vi ser varje människa. Så den som kommer till Elin blir sedd och hörd. Det tar inte mer än några minuter. Så vet någon i den här församlingen vem det är. Förstår ni vad jag säger? Alltså att ha blicken för människan. Jesus hade alltid det. Det är något vi måste be om. Jag tror att Elim har det. Om vi ska vara lite självransakande och ärliga här nu. Och säga goda saker om oss också. Så vet vi att ryktet ibland går om Elim. Att vi ser människor. Det är bra. Det är bra. Men första steget och andra steget är också viktigt. Och tredje steget, när vi fortsätter att se människor, när vi fortsätter att bekräfta dem, och därför tror jag också på pulsen i Elimoasen, där gåvor ses och bekräftas. Där jag faktiskt inte väntar ett år, vilket jag också gör många gånger, med att gå fram till någon som är ny i vår gemenskap och säga, du är ju fantastisk på det här och det här. Eller jag har sett det här. Man behöver inte dra på heller med superlativ om inte det finns. Man kan ju bara säga, jag har sett det här hos dig. Skulle inte det vara någonting för dig att vara med här och jobba i församlingen? Varför väntar vi ett år? 2 år ibland. Innan hon får frågan. Är det inte bra? Här kan vi, tror jag, växa. Det får en puls av liv. Det är enkelt, Elin. Vi lever ju med varandra, eller hur? Vi behöver inte sätta upp fasader att vi är mer andliga än vad vi är. Men låt oss praktisera det vi har fått. Och låt oss gå i det vi får. Då blir oasen Elim en pulserande plats av liv. Och det, vänner, en generös och varm gemenskap. Det vill jag se. Och jag ser det på många sätt i den här gemenskapen. Och jag hör människor berätta om det. Och jag vill se det ännu mer. Jag vill se det vara liksom högt upp på vår agenda. Att vi ska värna om generositeten och värmen i gemenskapen. Till sist. När Jesus har sänt ut de 72 och de kommer tillbaka. För det finns stunder när vi måste tillbaka. Och de kommer löpande tillbaka till mästaren och säger, Herre, det här fick jag vara med om. Tack. Tack för att jag fick se det här. Kraften genom mitt liv. Tänk att jag fick prata med den där människan. Och du gjorde det här. Tänk att jag fick vara med och be för den och den. Och du gjorde det och det. De 72 kommer tillbaka, de är överväldigade. Och de nämner, framförallt nämner de, att de onda andarna till och med lydde dem när de uttalade namnet Jesus. Och det är intressant. Jesus säger inte, ni får inte vara glada över det. Det är inte det han säger i texten här. Men det han säger är ju, mina vänner, den som blir fri från demonerna kommer en dag att flytta hem till Herren. Den kommer att dö och lämna den här jorden. Demonerna kommer att försvinna. Efter att jag har besegrat dem, jag kommer att besegra dem på Golgata. Men det som inte försvinner, det är att ni har era namn skrivna i himmelen. Det eviga värdet, den eviga glädjen, den glädje som består, är den glädje som Gud ger oss genom att vi får kallas Guds barn och bara nåd. Och jag tror att varför det behöver sägas, och Jesus säger det, det är ju för att balansen ska vara rätt. Det är ju inte för att, nu är ju inte Elim där, Vi är inte så oerhört överandliga i den här församlingen så att demoner kastas ut varje vecka och varje dag genom din och min tjänst. Det är inte så ofta jag hör om det. Och jag själv är med om det. Och vi har liksom inte, vi är inte där. Men jag tror också att vi behöver se det. Jag tror också att vi behöver få känna glädjen i att se att onda makter får ge vika för namnet Jesus. Självklart. Vi behöver växa i det. Men det som är grunden för vår glädje, det som är absolut det som vi bygger vårt liv på, det är den nåd vi har fått i Jesus Kristus. Det som gör att du och jag kan kallas Guds barn, att våra namn är skrivna i himmelen. Där finns glädjen. Men sen får vi glädjas över allt det vi ser som Gud gör i ditt och mitt liv. Och därför tror jag att vi behöver ställa oss några frågor. Och det gör vi till sist och så ska vi be. Och sen ska vi sjunga med er tillsammans också. Och vi ska få lyssna på trion igen. Men jag tror vi behöver fundera över varför uppbrott jag behöver göra i mitt liv. Precis som Elim gjorde ett uppbrott därför att man behövde gå fortsätta i sitt uppdrag. Eller Elim säger jag. Precis som Israel behövde göra det från Elim. Vad är det för något uppbrott jag behöver i mitt liv? Vad behöver du göra för uppbrott? Vad är det du behöver säga till Jesus? Det här, Jesus, måste jag nu stiga upp ifrån och lämna och gå. För att det ska bli möjligt att göra det du sände mig att göra. Vad är det Elim behöver göra ett uppbrott ifrån? Vår församling, vår gemenskap. Vad behöver vi säga? Jesus, det här måste vi göra ett uppbrott ifrån. Vi måste lämna det här och så gå i det du har kallat oss att gå i. Vad är det vi behöver lämna och vad är det vi behöver erövra eller överlåta oss i? Vad är det vi behöver ta ställning i för att Elimoasen ska vara en levande, pulserande plats där det inte går att ta miste på att den Herre som dog av kärlek till oss är den som är Herre i gemenskapen. Och där det inte går att ta miste på att den Herre som sänder oss ut i uppdraget med kraft och med liv är den Herren som leder oss i uppdraget. Vad är det? Vad är det i ditt och mitt liv? Vad är det i vårt gemensamma liv? Jag tror det handlar om överlåtelse. Jag tror det handlar om att säga återigen ja till det Jesus kallar oss till. Amen. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack. Tack Herre för att du är så tydlig i ditt ord. Tack för att du kallar mig, du kallar var och en av oss och du kallar oss gemensamt och du säger gå, jag sänder er ut som lam bland vargar. Det är ett farligt uppdrag Herre. Det är inte enkelt. Men vi har alla resurser på vår sida. Och därför ber jag Jesus, låt oss ta sändningen på fullaste allvar. Jesus, jag ber om hjälp. Att både för min egen del och för den här gemenskapen som församlingens skull inte bli tagna för trolöshet mot huvudman. Inte bli dömda för det Herre. Utan vi vill vara trogna dig. Men hjälp oss Jesus, för vi brister. Ibland så har vi inte tro nog ens för vårt eget liv och ibland har vi inte tro för vårt gemensamma. Jesus, hjälp oss. Sänd oss av din heliga ande. Hjälp oss att gå i det uppdrag du har gett oss. Och tack för att vi får vara med. Än fast vi har sprickor, än fast vi haltar, än fast vi är lytta, än fast vi inte ser allt, så får vi vara med. Så kom helig ande. Hjälp oss till de uppbrott vi behöver göra. För att du ska bli synlig genom oss. I Jesu Kristi namn. Amen.